Välkommen till ännu ett avsnitt av Bibeltimman. Vi ska börja läsa från 13:e kapitlet idag. Kapitel 13 som också kallas för den lilla apokalypsen. Apokalyptik, det betyder ju att avslöja något, uppenbara något eller att avtäcka något. Och det som avtäcks här, det är ju hemligheten om framtiden. Det som ska hända i närtid men också i samband med världens slut, ändens tid och Jesu återkomst. I Nya testamentet så finns enbart en apokalyptisk bok i sin helhet, det är ju Uppenbarelseboken. Och utöver det så finns det som här enstaka avsnitt i evangelierna och breven som till sin stil då är apokalyptiska. Och en av de längre apokalyptiska texterna är just Markus kapitel 13. Du kan finna motsvarande avsnitt, så kallade parallellställen då, i både Matteus och i Lukas. I Matteus har du det 24 kapitlet och i Lukas det 21. Det är ju då samma undervisning men återgivet av Matteus och Lukas istället. Så man läser ju med fördel dessa texter bredvid varandra. Det är parallelltexter som finns i alla de tre synoptiska evangelierna. Matteus, Markus och Lukas. Det här handlar ju om läran om den sista tiden, som ett fint ord kallas för eskatologi. Och det finns väldigt, väldigt mycket i de här verserna som vi ska läsa idag att grotta ner sig i, att fördjupa sig i. Men som ni också kanske förstår så har vi inte obegränsat med tid, så vi får nöja oss med att skrapa lite grann på ytan och försöka åtminstone förstå syftet med varför vi har fått del av sådana här texter. För att vi ska kunna förbereda oss inför vad som kommer, att vi inte ska bli överraskade och att vi också ska inse vikten av att alltid vara förberedda, vakna, uppmärksamma på den tid vi lever. Och att aldrig någonsin släppa taget om vår frälsare. Vi går in nu och läser de tre första verserna till att börja med i det 13:e kapitlet. När Jesus gick ut från templet sa en av hans lärjungar till honom: Mästare, se vilka stenar och vilka byggnadsverk. Jesus sa till honom: Ser du dessa stora byggnader? Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Jesus satt på Olivberget mitt emot templet och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Och då frågade de: Säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet när allt detta ska uppfyllas? Här i Markus evangeliet så verkar det som att Jesus får en fråga. När ska det här ske? När ska det som du säger ska ske med templet? När kommer det att hända och vad blir tecknet på att det ska ske? Alltså templets fall. Men då är det väldigt spännande att läsa motsvarande text i Matteus. I Matteus kapitel 24, även tredje versen där. Där låter det lite annorlunda faktiskt. Så här läser vi i Matteus 24 och 3. Lärjungar frågar då: Säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? I Markus så verkar det ju som att lärjungarna bara frågar om templet. I Matteus däremot så framstår det som två separata frågor. En fråga som verkar röra templet och sen den andra frågan som handlar om tidens slut och om Jesu återkomst. Och det här gör ju då att det Jesus säger här, det har flera dimensioner. Det handlar både om det som ligger i närtid och det som ligger i framtid, längre fram. Det handlar inte bara om templets fall och dess förstörelse, utan texten har också en djupare innebörd. Och det förefaller faktiskt omöjligt att dela upp texten och hänvisa vissa verser till närtid och annat som rör ändens tid. Båda de här två temana löper tillsammans och verkar vara sammanflätade. När det då gäller templet så var det ju Herodes den store som hade förvandlat templet till en av världens absolut mäktigaste byggnader. Arbetet hade ju pågått i många, många år och det var ju ännu inte avslutat. Och utmärkande då för allt som Herodes byggde, det var ju de här ovanligt stora stenblocken. Inte ens idag använder vi ju så stora stenblock när vi bygger, och det var inte konstigt att lärjungarna var imponerade och fascinerade. Men Jesus han säger att allt det här stora och ståtliga, det ska falla. Templet, det var ju bedårande vackert och påkostat. Men Jesus han försökte få lärjungarna att se templet i ett annat ljus. I ljuset av de religiösa ledarnas hycklerier och i allt utnyttjande av fattiga och av änkor som vi har läst om tidigare, så blir inte templet lika vackert. Det blev ju så att templet föll år 70. Det där är ett klassiskt årtal, år 70. Fientligheterna mellan judarna och romarna började ju i juni år 66. Det judiska upproret ägde rum i flera delar av landet. Men konfrontationen blev ju som allvarligast då i Jerusalem, när judarna stormade Jerusalems fästning, Antoniaborgen, och förintade den romerska garnisonen där. Och som svar på det så gjorde ju romarna tre tillslag mot Jerusalem. Det första, det kom ju i november redan samma år. Men romarna misslyckades med att inta och återta tempelberget. Nästa försök kom år 68. Men när kejsaren Neros dödsbud kom så vände den romerska hären tillbaka och tillslaget avbröts. Så istället för då så kom det slutliga nederlaget år 70. Det skedde den 27 augusti år 70. Då förstördes templet helt. Och sen fanns ju också judarnas sista fäste där. Det var ju i Masada, Masada-klippan, som sen erövrades i april år 73. Och apropå det här om Jesu förutsägelse om att här ska inte lämnas sten på sten, så brändes ju templet ner. Men vet ni, när elden smälte liksom det förgyllda och gulddekorationerna, så rann den smälta metallen ner mellan stenarna, och för att få tag på det här dyrbara guldet så var soldaterna tvungna att riva ner stenarna en efter en. Så på så sätt så gick Jesu förutsägelse i fullbordan. Jag fortsätter att läsa från vers 4. Då började Jesus tala till dem. Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias. Och de ska bedra många. När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli jordbävningar på många platser. Det ska bli svält. Detta är början på födslovåndorna. Var på er vakt. De ska utlämna er åt domstolar, och ni kommer att bli misshandlade i synagogor och ställas inför ståthållare och kungar för min skull, som vittnen inför dem. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er ska ni inte bekymra er i förväg för vad ni ska säga, utan tala vad som ges er i den stunden. Det är inte ni som talar utan den helige ande. En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn. Och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Visst är det så att det här handlar om templets förestående fall. Men de här verserna kan knappast bara kopplas till det, utan troligare har också Jesus mer avlägsna händelser i sina tankar. Han talar om de sista dagarna. Han avslutar ju med att säga här att den som håller ut till slutet ska bli frälst. Ändå så kan vi ju då se klara antydningar till samtida företeelser. Han talar exempelvis om konflikter inom familjer. Bröder som ska förråda varandra, fäder som ska förråda sina barn, barn som ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Med facit i hand så vet vi ju att en del, och det här gick ju rakt igenom familjer, de kom ju att ansluta sig till de judiska rebellerna och andra gjorde det inte. Och de då som inte tog aktiv ställning för det judiska upproret i kriget blev ju hatade, ansågs som svikare, misshandlades i synagogerna och så vidare. Så visst finns det beröring med samtiden. Trots allt det här då så uppmanas lärjungarna att hålla ut, att inte gå krigets väg utan korsets väg. De ska istället predika evangelium för alla folk. Tillbaka då till lärjungarnas fråga. När ska allt detta ske? Det var ju vad lärjungarna frågade då. Och den frågan får inget svar. Istället så börjar då Jesus att tala om tecken. Vilka tecken som de ska vara vaksamma på som ska hjälpa dem att ana vad det är som är på gång. Och man ska inte, enligt Jesus, var för snabb att tro att ändens tid är här. För att det finns alltid bedragare som vill dra nytta av sådana förväntningar. Och i samband med det judiska upproret så dök det ju upp flera sådana ledare som menade sig vara messias. Och Jesus han säger, se till att ingen bedrar er. Står ju också om många omstörtande händelser innan slutet. Det talas om stridslarm, jordbävningar, hungersnöd och sånt måste komma, säger Jesus. Men det är ingen orsak till att kasta yxan i sjön. Just det här att kriserna kommer, att de blir värre, att de stegras, det är bara tecken på att tiden börjar bli mogen. Och Jesus han kallar ju det här för födslovåndor. Det är en ny värld som ska födas fram. Och denna här nya världen, den föds fram genom smärta. Flera verser ägnar sig åt vad som ska hända med de som bekänner Jesu namn. Vad en kristen har att förvänta. Utelämnande till domstolar, misshandel, ställda inför kungar och styresmän. Men bekymra er inte, säger Jesus, för att den helige ande ska ge er rätt ord i rätt tid. Vi kan ju konstatera att vad Jesus säger här när han talar med sina lärjungar och när han sitter där på Olivbergets sluttning och talar med Petrus och Andreas och Jakob och Johannes, så är det ju först och främst riktat till dem, till apostlarna, till deras samtida. Vi vet ju att 11 av 12 apostlar blev martyrer för namnets skull. Och vi vet hur de blev utestängda och utslängda från synagogerna. Och vi vet hur de drogs inför domstolar, inför kungar. Inte minst läser vi om hur Paulus blev ställd inför kungar och styresmän. Men vi vet också, och det är inte minst genom uppenbarelsens undervisning. Vi har ju tidigare förra året gick vi igenom uppenbarelseboken i dess helhet. Och det ligger också ute på vår podd och på vår hemsida för den som är intresserad. Så vet vi av den undervisningen att det här scenariot, det går som i cykler. Det går som i spiraler och det verkar stegras i styrka desto närmare slutet vi kommer. Som en våg som sköljer in, som stegras och som sköljer in över världen. Ju närmare slutet vi kommer. Vi fortsätter att läsa och vi läser ifrån vers 14. Då säger Jesus att när ni ser förödelsens styggelse stå där den inte får stå. Läsaren bör förstå det rätt. Då måste de som är i Judén fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte komma ner och gå in för att hämta något från sitt hus. Och den som är ute på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att det inte händer på vintern. För i de dagarna ska det bli en sån nöd att något liknande aldrig förekommit. Från det att Gud i begynnelsen skapade världen och ända fram till nu och inte heller ska komma. Om än inte Herren hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat den tiden. Om någon då säger till er, här är Messias eller där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt bedra de utvalda. Men var på er vakt. Jag har sagt er allt i förväg. Återigen, och det tål att upprepas utan att för den skull påstå att det här stycket saknar då kopplingar till ändens tid, så känns det ändå naturligt att läsa in olika skeenden som har att göra med lärjungarnas direkta fråga och om templet och dess fall och om de judekristnas flykt i samband med templets förstörelse. Här finns nämligen några verser som på ett tydligare sätt kan härledas just till lärjungarnas fråga om templet. Bland annat så uppmanas ju Judéns invånare att fly upp i bergen. Och texten talar om speciella och särskilda svårigheter för de som ammar och för de som väntar barn. Och de uppmanas att de ska be att flykten inte blir under vintern. För att när floderna som behöver korsas flödar över och då blir ju risken för olyckor så mycket större. Och vi vet faktiskt att urförsamlingen i Jerusalem, de lydde Jesu ord i samband med templets fall och romarnas erövring. De flydde öster om Jordanfloden i det här tiostatsförbundet, Decapolis, som ni säkert hört talas om, till en plats framförallt, till en plats som hette Pella, öster om Jordanfloden. Och där kunde de söka skydd undan den här stora katastrofen. Men slutligen, om vilken tid talar Jesus egentligen? Ja, återigen, är de nödtiden i Israel i slutet av 60-talet eller är de en kommande nödtid i samband med ändens tid? Och jag menar att det är nog klokast att räkna med båda dera. Jesu ord har här som så många andra gånger en dubbel adress, både till dem som var hans åhörare där och då och till alla dem och till oss som nu och som också i framtiden ska lyssna till dem. Vad som sägs om den yttersta tiden, det vi då kallar eskatologi, det gäller på sätt och vis redan förut i varje tid av förföljelser och kriser. En kristen kan känna igen sin tid i det som sägs om ändens tid utan att det därför är på det sättet att ändens tid är inne. Och man ska inte, som sagt, vara för snabb att tänka på att ändens tid är här. Inte ta det för givet. För att då löper man risken att bli bedragen av falska messias förespråkare. Men med det sagt så uppmanar oss texten ändå att ständigt ha det i påminnelse. Att ständigt vara uppmärksammad. Att ständigt vara vaken på de tecken som Jesus talar om. Och vi måste ju också erkänna att de tecknen upplever vi ju i vår tid förhållandevis tydligt. Men vi kan inte vara säkra på att ändens tid är här ännu. Men det gör att vi är vaksamma, det gör att vi är förberedda, det gör att vi inser att Jesus snart kommer tillbaka. Och så säger ju det här, säger Jesus det här med förödelsens styggelse. När ni ser förödelsens styggelse stå där den inte får stå. Och det har ju diskuterats vad det är för någonting och vad Jesus menar med det. Och det korta svaret, som kanske inte är så intressant egentligen, det är att det ju inte framgår med tydlighet vad det är. Men ändå så gör ju läsaren klokt i att lägga märke till det. Jesus han säger ju det. Att vi bör förstå det och vi behöver be om att kunna förstå det och se det. När det så händer. Och det här uttrycket då, förödelsens styggelse, det är ju hämtat ifrån Daniels bok. Det kan du titta på för egen del. I kapitel 11, vers 31 står det om förödelsens styggelse. Och där talas det om en gudlös kung som lät ställa upp förödelsens styggelse i templet för att vanhelga templet. Och det är ganska troligt att man vet vilken kung som det syftas på. Nämligen den här Antiochus Epiphanes som vi har talat om tidigare. Han kom ju lite efter då Alexander den stor, och han satte upp en Zeus-staty bland annat i templet. Det var inte det enda han gjorde. Han gjorde många avskyvärda saker. Men när nu Jesus då undervisar här så har ju det redan inträffat. Och då har det gjorts försök att hitta någonting i den samtidens historia som Jesu ord skulle kunna passa in på. Men ingen har direkt kunnat peka på ett riktigt tillfredsställande svar. Och här kan vi också dra paralleller med förödelsens styggelse och vilddjuret i Uppenbarelseboken. Och det står ju, märk det du som läser det. Det är ungefär som ett obs i kanten som säger till läsaren att här kommer något viktigt. Någonting som du behöver ha i åtanke. Någonting som du behöver ha i bakhuvudet med dig. För oss kanske det bästa är då att vänta och se i förvissningen av att här finns ett ord. Ett profetiskt ord som väntar sin tid och som väntar på sin fullbordan och uppfyllelse. Det visar i alla fall på allvaret. Och utmanar oss i vår tid att vara vaksamma. Jag läser vidare vers 24. Men i de dagarna efter den nöden ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken. Från jordens yttersta gräns till himlens ände. Men i de dagarna, säger Jesus, och nu märker vi det eskatologiska inslaget tydligt. I samband med de här tecknen som Jesus nämner att solen ska förmörkas. Månen ska inte längre ge sitt sken och stjärnor ska falla från himlen och så vidare. Då ska människosonen komma med molnen och med stor makt. Vi märker här hur allt på något sätt sammanvävs och det flyter samman. Det finns företeelser som varje tid kan känna igen. Men som också stegras för varje tid och ju närmare slut vi kommer. Och i samband med det så har vi också nu talet om Jesu återkomst. Människosonen som ska komma bland molnen med stor makt och härlighet. Människosonen var ju det namn som Jesus valde att använda om sig själv. Och apropå Daniels bok, även det uttrycket är hämtat från Daniels bok kapitel 7, vers 13. Och när Jesus då använder namnet Människosonen om sig själv så säger det ju, ja det säger ju många saker men framförallt två saker. Ett, han är å ena sidan en fattig människoson. Som ingenting äger och som blir också förkastad av människorna. Men två, han är också den Herre som kommer på molnen med, eller bland molnen med stor makt och härlighet för att hålla dom. Han är, för att påminna oss någonting som vi sa förra avsnittet när vi talade om frågan om Jesus är Davids son. Ja, han är både Davids son men han är också Davids herre. Han har både mänsklig och himmelsk härkomst. Och idag sitter han på faderns högra sida och vet du han väntar på den där stunden, på klartecknet. Då han ska få bryta igenom den här sfären, bli synlig makt och härligheten. För att sen och sin tur sända sina änglar ut att samla sina utvalda från jordens alla fyra hörn. Det här är mäktiga ord. Så börjar Jesus tala om en jämförelse på de tecknen som han har sagt och förutsagt ska komma innan slutet. Så gör han en jämförelse med fikonträdet. Jag läser det från vers 8. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta hända, att han är nära och står för dörren. Alltså människosonen. När händer allt detta och när, vilka tecken ska vi få på din återkomst och denna tidens slut? Och Jesus ger inget datum för sin återkomst. Så fort du hör förslag och spekulationer som rör datum och bestämda årtal då tycker jag att du ska ta ett steg tillbaka. Jesus han gav aldrig några sådana svar. Men Jesus menar att på samma sätt som vi kan bedöma att sommaren är på ingång, att sommaren är nära, när träden knoppas, så finns det säkra tecken på att också vi börjar närma oss slutet och vi börjar närma oss den dag då Jesus ska komma tillbaka. Vi kristna, vi ska se på tidens tecken. Det är ju därför Jesus säger det här. Det är ju därför han undervisade så att vi kan vara uppmärksamma, så att vi kan vara vakna och att vi kan vara förberedda och redo för slutet och för när Jesus bryter in igen i vår tillvaro och kommer tillbaka. Det här är ju dubbelt faktiskt. För det som för världen verkar bara vara elände och katastrofer. Det är ju också för en kristen vårtecken. När vi ser allting som händer på vår jord, all den förödelse, allt detta oskyldiga lidande, allt våld och all död så är det ju så beklämmande. Det är ju så fruktansvärt. Men ändå är det så att det är ju dessa tecken Jesus ger också för att identifiera sluttiden. Vi har ju läst om ett fikonträd alldeles nyligen när Jesus förbannade fikonträdet för att det inte hade gått i blom och för att det inte bar någon frukt. Men det här fikonträdets blomning, det är någonting annat. Det står också för hopp, att människosonen är på ingång. Templet skulle förstöras, sa Jesus. Men Jesus skulle bestå. Jesus skulle förbli. Guds närvaro skulle upprättas genom Jesu kropp. Och vad är Jesu kropp? Jo, det är hans folk som är hans nya tempel. Och vi tror att Jesus verkligen står för dörren, att det inte är länge till. Vi ser tecknen i vår tid och vi tror att det dröjer inte länge förrän Jesus kommer tillbaka. Det är vårt hopp i en annars så mörk tid. Vers 30. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen, inte änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Det här som Jesus säger här om att det här släktet inte ska förgå, det har ju vållat en del problem hur man ska tolka det. Som ett svar på lärjungarnas fråga här i Markus om templets fall, så är ju påståendet ganska klart. Templets fall och förstörelse, det låg ju inte allt för långt borta. Det skedde kanske, vad ska jag säga, 35 år senare. Och så i den bemärkelsen ägde ju templets fall rum då inom det dåvarande släktet. Släkte kan också betyda generation här. Men det är Jesu tydliga undervisning att den här världen inte ska bestå. Alltså det finns bara en sak i den här världen som är bestående, och det är Guds ord. Himmel och jord ska förgå, säger Jesus, men mina ord består. Tänk om vi kunde förstå det här på ett djupt plan. Det ord jag har talat, säger Jesus, de är ande och liv. Att prioritera bibelundervisning, att prioritera Guds ord, det är som att samla skatt som inte kan förstöras. Och då handlar det ju inte om att samla kunskap på hög, utan det handlar ju om att låta anden uppenbara Guds ord i våra liv. En uppenbara som sanningen. För sanningen finns i Guds ord, och summan av Guds ord är sanning. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och vi vet också hur han själv i Johannesprologen, Johannes evangeliums inledning, där kallas just för ordet med stort O. Ordet som blev kött. Ordet inkarnerat. Ordet nedstiget till oss i vårt mörker. Vi var som vilsegångna får, men nu har ordet trätt in som ett ljus i mörkret och blivit vår lykta. Vi söker sanningen, och sanningen, mina vänner, ska göra oss fria. Slutligen här så följer då ett ord om att ingen utom fadern, inte ens sonen och inte änglarna vet när dagen kommer, när hans återkomst blir och när tidens slut inträffar. Det är ju på något sätt Jesus slutgiltiga svar till lärjungarnas fråga när allt detta kommer att ske. Vi får inte veta när det kommer att ske, bara att det kommer att ske, och att Guds löften är sanna, går att lita på och kommer att infrias. Och vi uppmanas att vara vakna, uthålliga och se på fikonträdet. Se på de tecken, lägga märke till de tecknen som Jesus har undervisat oss om. Och på så sätt kunna vara förberedda för hans ankomst. Kan ju i och för sig verka märkligt att sonen har lämnats utanför Guds rådslut i den här frågan. Men här står ju sonen utan tvekan för människosonen i sin egenskap att vara människoson. Med sin kombination då av mänskliga och gudomliga element så avsäger sig Jesus kunskapen om när. Och blir på det sätt oss lika också. Vi vet inte, och i den bemärkelsen så vet inte sonen exakt, eller människosonen heller exakt när det ska ske. Det här var den 24:e delen i våra studier av Markus evangeliet. Du ska ta hand om dig och jag vill uppmuntra dig att varje dag umgås med Gud genom bön och bibelläsning. Så hörs vi igen nästa vecka.